Vi arbetar särskilt intensivt i församlingen just nu med det som Lasse nämnde om personlig andlig utveckling. Och idag så vill jag stanna inför någonting som Gud gör för att främja vår personliga andliga utveckling på ett speciellt sätt. Och jag vill utgå ifrån Saltaren, den 139:e salmen. Den 23:e versen. Och där står det i den gamla, vanliga översättningen: utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är stadd på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. I Bibel 2000, den nya översättningen av Gamla testamentet, så lyder det så här: rannsaka mig Gud och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Och så finns det en översättning som kan betraktas som en parafras i Handbok för livet. Och där läser jag så här: pröva mig Gud, känn mitt hjärta och pröva mina tankar. Visa mig om det finns något hos mig som gör dig bedrövad och led mig på den väg som leder till dig. I alla de här tre textvariationerna så är det ordet pröva som är centralt. Pröva mig Gud. Varför ber David att Gud ska pröva honom? Jo, David, som så många andra av oss, har lärt sig att bara Gud vet vad som bor i mig innerst inne. Bara Gud känner mig utan och innan. Ja, det står till och med att han känner mina tankar fjärran från, innan de ännu har kommit upp i mitt huvud och realiserats i någon slags verbal fras. Så känner Gud det. Så väl känner han mig. Han känner mina drivkrafter. Han vet vad som skulle kunna få mig på fall. Och han vet att vad det är som kan få mig att slå in på en väg som för mig bort ifrån Gud. Eller som skulle göra honom bedrövad om jag gjorde det. Och det är därför David ber: visa mig, pröva mig, visa mig om det finns något hos mig som gör dig bedrövad och led mig på den väg som leder till dig. Så att prövning, detta att Gud prövar oss, det är egentligen i grunden någonting väldigt positivt. Därför att genom det så får Gud möjlighet att visa oss vad som finns i vårt innersta, får oss att arbeta med det inför Guds ansikte och tillsammans med mina medsyskon, så att jag kan utvecklas i min personlighet och bli ännu mera helgjuten och stå för honom, så att mitt liv får växa som kristen. Och nu vill jag ta tre exempel ur Bibeln på hur en sån här prövning kan gå till. Och då har jag sett att Gud använder sig, och det vet vi alla, Gud använder sig av livets olika omständigheter när han vill vägleda oss och när han vill fostra oss och forma oss. Om jag vann 1 miljon, hur skulle jag reagera då? Ja, det vet jag inte, för jag har aldrig vunnit 1 miljon. Så jag vet inte vad som skulle hända i mig. Vad skulle jag få för känslor? Vad skulle jag få för tankar? Vad skulle det uppstå för begär som jag skulle kunna tillfredsställa, som jag aldrig haft en chans förut i livet att göra? Men med den där miljonen kanske någonting sticker upp som säger, men nu Stina, nu har du chansen att göra det. Och det kanske inte alls var något som var i överensstämmelse med Guds vilja att göra. Men i den situationen skulle jag upptäcka, ajajaj, det fanns något här hos mig som jag inte kände till. Men den där miljonen tog fram det. Förstår du? Så möter jag en man i Bibeln. Han är kung. Han blir kung i Israel, i Jerusalem, 715 före Kristus. Han regerade i 29 år, han var 25 år när han kom på tronen, till 686 före Kristus. Han heter Hiskia. Och det är värt att läsa om honom. Det är mycket fantastisk, spännande, lärorik historia. Hans namn Hiskia betyder Herren är min styrka. Det är också någonting att lägga märke till. Och jag vill först läsa ur Andra Konungaboken, det 18:e kapitlet, om honom. Och där står det från vers 3. En sammanfattning om Hiskias liv. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Och vad var detta som han gjorde som var så rätt i Guds ögon? Jo, han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Det var sån kvinnlig avgud som judarna hade lagt sig till med och tillbe. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ni minns den här kopparormen i öknen. Och till ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne, och man kallade honom Nehustan. På Herren Israels Gud förtröstade han, så att ingen var honom lik bland alla Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som hade varit före honom. Och han höll sig till Herren. Han vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Och Herren var med honom, så att han hade framgång i allt vad han företog sig. Så här var en man som var helt stod för Herren. Och hans liv var framgång. Han besegrade de fiender som Israel hade vid den här tiden, amoréer och filisteer. Och Gud gav honom framgång på olika sätt. Gud gav honom rikedom. Och man kan verkligen säga att det var en riktig lyckans ost. Men så, och sen hade han ju detta fantastiska att han ivrade för att upprätta Israels förhållande till Gud. Han var en stor andlig reformator. Öppnade templet igen, införde tempelgudstjänsten, en liten ordning som Mose hade förelagt, det hade legat nere. Och han satte i stånd prästerna och han upprättade högtiderna, så man började fira påsken igen. Det hade Israel höll på att glömma bort. Och fast det var en evig stadga som Gud hade gett dem. Alltså en andlig religiös väckelse och förnyelse fick han vara redskap till. Så han stod där som en verklig portal in i en ny tid i Israels historia, konung Hiskia. Så läser vi om att han också blev väldigt förmögen. Det står om i berättelsen om honom att han ägde väldigt mycket, och det ska vi strax komma in på. Men så händer det något i hans liv. I det 20:e kapitlet i Andra Kungaboken läser vi: vid den tiden blev Hiskia dödssjuk, och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa till honom: så säger Herren, dra försorg om ditt hus, ty du måste dö och ska inte tillfriskna. Och det var ju tragiskt. Plötsligt slår detta ner i hans liv. Och då står det att han vände sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sa: ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bittert. Och så berättas det i fortsättningen om hur när Jesaja var på väg ut från Hiskia, Gud säger vänd tillbaka, gå tillbaka till honom och säg att Herren vill göra honom frisk och att han i övermorgon ska få gå upp i Herrens hus. Och Herren sa också, jag ska öka din livstid med 15 år. Och så hämtade man en fikonkaka och så la man den på hans förmodligen cancersvulst. Och så blev han helad och så begärde han ett tecken ifrån Herren att det här verkligen skulle ske, att han skulle få leva i 15 år. Och då hände detta fantastiska att solvisaren som hade gått 10 steg framåt går 10 steg tillbaka. Fråga inte mig vad som skedde i kosmos, men någonting hände med solen och jorden och alltihopa det här. 10 steg, och det var ett under och ett tecken, och detta ryktet om det här spred sig över hela Mellanöstern. Så stormakterna runt omkring, de började undra, vad är det som händer där borta i Jerusalem? Och då uppstår den här situationen där Hiskia prövas. Där Gud prövar hans hjärta. Denna framgångsrika man får möta någonting, kommer i en situation som uppdagar hans hjärtas innersta ställning. Och då står det i det 20 kapitlet här, från vers 12. Att vid den tiden så sände kungen i Babel brev och gåvor till Hiskia. Ty han hade fått veta att Hiskia var sjuk. Och här kommer det alltså sändebud ifrån kungen i Babel. Tydligen hade Hiskia inte någon relation just med kungen i Babel. Och Babels rike var ett stort rike. Och Israel, det var ett litet rike. Och Hiskia var nog att betrakta som en liten potentat jämfört med den här kungen i Babel. Så kommer det sändebud med brev och med gåvor till Hiskia. Och det är intressant att lägga märke till att i andra krönikeboken, där ju också det berättas om Hiskia, finns det en notering i det 32 kapitlets 31 vers. Det står att från Babels furstar kom det sändebud som var skickade till honom för att fråga efter det under som hade skett i landet. Då övergav Gud honom endast för att pröva honom, för att han skulle få veta allt vad som var i hans hjärta. Det var prövningen. Och vad var det då som var prövning i detta? Jo, det står här i, vi läser vidare om det här mötet med sändebuden och Hiskia. Att när Hiskia hade hört på dem så visade han dem hela sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar. Ingenting fanns i Hiskias hus eller för övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Och då kan man ju tycka att var inte det här ganska naivt av Hiskia att liksom öppna upp allt och visa de här sändebuden från Babel. Det kunde han väl begripa att det här var någonting som de skulle komma och roffa åt sig en dag när de visste att här fanns det tempelskatter av silver och guld och mycket annat fint som vi läste om här. Men det verkar inte som att Hiskia var medveten om det. Tvärtom så var han tydligen så tilltalad, så smickrad av kungen i Babels uppvaktning. Så det står att han hörde på dem. Han tog in det här smickret och sen så öppnade han upp. Han ville liksom visa, ja men jag går inte av för hackor, jag heller. Och visade honom allt detta som det står klart och tydligt uttalat att Gud hade gett honom rikedom. Det var inte hans. Han hade det att förvalta över. Men Gud kunde i vilket ögonblick som helst ta det ifrån honom. Så fanns det tack och lov en profet, Jesaja, var samtida med kungen Hiskia. Och i Jesaja boks 39 kapitel så har Jesaja berättat om den här händelsen. Och Då så står det där att i vers 2 i Jesaja 39. Hiskia gladde sig över de här sändebudernas ankomst och visade dem sitt förrådshus. Men profeten Jesaja kom till Hiskia och sa till honom: vad har dessa män sagt och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade: de har kommit till mig från fjärran land, från Babel. Han sa vidare: vad har skett? Vad har det sett i ditt hus? Och Hiskia svarade: allt som är i mitt hus har de sett. Och så uttalar profeten Jesaja en dom över Hiskia för att han hade utlämnat skattkamrarna till någon som skulle visa sig vara en usurpator som var ute och köpte upp sådana som skulle följa med och göra uppror mot den andra stormakten i Mellanöstern vid den tiden. Och så får han höra de här orden om i vers 5 i Jesaja 39. Dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Inget ska bli kvar, säger Herren. Och söner till dig, de som ska utgå av dig och som du ska föda, de ska man ta och de ska bli hovtjänare i den babyloniske kungens palats. Och Hiskia sa till Jesaja: gott, det är Herrens ord som du har talat. Och han sa ytterligare: frid och trygghet ska ju få råda i min tid. Då är vi framme vid kärnan. Den här händelsen hade uppenbarat hans innersta hjärtas tankar. Han var sig själv närmast. Okej, längre fram kommer det här att ske, men jag räddar i alla fall mitt skinn. Det är ett bra profetiskt ord jag har fått, för frid och trygghet ska åtminstone få råda i min tid. Så det var inte så mycket osjälviskt tjänande egentligen då, utan det här som uppenbarades inför honom, inför Gud och inför Hiskia gjorde att han förstod att han behövde göra bättring. Och det står också om det att han ångrade sig. Och därför höll Gud den här domen tillbaka under hans livstid. Så en sån här händelse som då ser ut att bara hända, det använder sig Gud av för att en människa som står Gud väldigt nära ska kunna få komma Gud ännu närmare. Genom att få se sitt hjärta, få det prövat inför Herren och få möjlighet att uppleva en ännu djupare rening, helgelse och överlåtelse till Herren. Om jag skulle vinna en miljon, om jag hade den där skattkammaren. Men vi kan vända på det också, vi kan säga så här: om jag plötsligt skulle förlora allt, vad skulle jag känna då? Hur skulle jag reagera då? När jag blir fråntagen det dyrbaraste kanske, eller det käraste jag har. Vad är det då för reaktioner inom mig, känslor som jag inte förut har konfronterats med, men som finns där, men som förlöses i en sån situation och som kan ge mig möjlighet att lära känna mig själv ännu bättre för att kunna överlåta mig ännu mer till Gud. Ett fint exempel på detta är ju berättelsen om Abraham och om hans vandring med Isak upp på Moriaberg. Och det står i Första Moseboken 22 att en tid här efter hände sig att Gud satte Abraham på prov. Ja. Gud sa till honom: Abraham, Abraham. Han svarade: här är jag. Abraham hade varit med om mycket tillsammans med Gud när det här hände. Gud hade kallat på honom ut ur det kaldeiska ur. Han hade gått in i landet Kanaan, hade genomvandrat det med sina fårahjordar och med sin brorson Lot. Han hade fått se hur Gud var med honom och hans tro hade växt mer och mer. Och han var helt överlåten till Gud att han ville vara med om att få vara den genom vilken Guds tanke och plan för hans säd och hans, det folk som skulle komma av honom skulle få fullföljas. Han ville inte missa ett enda steg. Och nu satte Gud Abraham på prov. Och den här berättelsen, den känner vi alla till. Jag vill bara stryka under det som den leder till, som sen framkommer i den här prövningen. Precis när Abraham höjer handen med kniven för att sticka den i Isak, då hör han någon som ropar: Abraham, Abraham. Och då svarar han igen: här är jag. Låt inte din hand komma vid gotten och gör ingenting med honom. Ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu då du inte har undanhållit mig din enda son. Gud prövade honom. Gud prövade hans hjärta. Och vad fann han? Du är trogen, Abraham. Du håller inte det käraste du har för dig själv, din enda son. Du är villig att offra honom. Nu ser du dig själv att du verkligen i ditt hjärtas innersta har lovat mig trohet. Och i den 16:e versen så står det att Gud säger: eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, därför ska jag rikligen välsigna dig. Och i vers 18: i din säd ska alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord. Alltså, Abrahams hjärta var så vänt till Herren. Här är jag. Han lyssnar till Gud och han gör precis det som Gud begär av honom. Nu vet vi att Isak behövde inte dö, men ändå så var han på ett sätt död, därför att Abraham hade i sitt hjärta gått med på detta offer. Och det är det Hebreerbrevet sedan knyter an till när man talar om Abraham. Att han sa sig att Gud hade makt att till och med uppväcka de döda. Från de döda fick han också bildligt talat sonen tillbaka. Och lägg märke till vad det står där. Att han sa sig, alltså i sitt hjärta, var han övertygad om att om Gud begär att jag ska lämna Isak till döden, då måste Gud för sin sannfärdighets skull, för sitt löftets skull, uppväcka honom från det döda. För det är ju bara genom en levande som säden kan gå vidare och ett folk komma till. Så var hans hjärtas tankar. Så tänkte Abraham och så talade han. Och det blev prövat. Och då blev det också uppenbart och bekräftat att så här var det. Sen kan människor hamna i situationer där det inte händer någonting. Ingenting händer. Gud har lovat, Gud har sagt, men allt verkar stå stilla. Och det är en enda lång osäker väntan. Vad händer då? När Gud prövar genom att låta oss vänta. Ja, nu är det många olika känslor som väcks. Och jag får kanske upptäcka sidor hos mig själv som jag inte trodde jag hade. Men denna väntan när ingenting händer gör att jag får lära känna mitt hjärta när Gud prövar mig med väntan. Jag kan bli frustrerad. Jag kan bli besviken och ledsen på Gud. Jag kan bli ilsk. Jag kan bli upprorisk mot Gud. Allt sånt här av reaktioner mot Gud och kanske också omständigheterna kan bryta fram i en människas liv och bli uppenbart genom att Gud tillåter att vi får hamna i en period av väntan. Tänk på Israels barn där nedanför Sina i berg. Mose hade gått upp Och han hade sagt, jag ska komma tillbaka när jag har talat med Gud. Och sen så står det i att när Mose dröjde, det hände ingenting. Där var de, 2 miljoner människor med boskap och Aaron. Och Mose, han hade försvunnit. De blir frustrerade och vänder sig till Aaron och säger, ja, vi vet ju inte vad som har hänt med den där Mose. Står så faktiskt. Den där Mose. Och de var ilskna och arga. Och så nu vill vi ha en Gud som vi kan ta på och se, som kan leda oss här. Och så kom guldkalven till. Och så vet vi hur allt sammans hände där. Och då blev det uppenbart för dem själva och för Herren att folket hade inte någon hjärtats beredskap att följa Gud. De behövde 40 års ökentraskeri innan de var beredda för det. Men Gud prövade deras hjärtan genom att låta dem vänta. Och en annan sån här händelse ur Israels historia, det är när Saul smörjs till konung. Då får ju Samuel bud ifrån Herren, gå och smörj Kis son. Och han går dit och smörjer Saul till kung och så säger, nu ska du gå nu ska du gå upp på berget där och så ska du offra. Du ska vänta på mig, så ska vi offra. Och när vi offrar, då ska vi få seger över filisterna som håller på att belägra oss. Och i 7 dagar ska du vänta. Och så gick Saul till det där berget. Och när han kom dit så såg han filisternas härar. 30 000 man förutom en massa vagnar och mycket annat. Och han blev helt förfärad. Och så går det en dag, och så går det 2 dagar, och så går det 3 dagar. Och Saul, han blir mer och mer nervös, han blir mer och mer frustrerad. Men vi kan inte börja strida förrän vi har framburit offer, så att vi vet att Gud är med oss och ger oss seger. Och det kommer till 6:e dagen. Och det går till 7:e dagen. Ingen Samuel syns till. Gud låter Saul få vänta. För att det skulle bli uppenbart vad som verkligen fanns i hans hjärta. Och när 7 dagar hade gått, då gör han det som han inte fick göra som kung eller lekman. Han fick inte göra offertjänst. Det skulle profeten göra. Och så förgriper han sig både på Guds ord och på Guds offer. Och när sen Samuel kommer så frågar han honom, vad har du gjort? Och då ursäktar han sig med detta, men du kom ju aldrig. Du sa ju att du skulle komma om 7 dagar. Och då får Saul domen över sitt liv. Den här dagen rycker Gud kungariket ur din hand, för du är inte värdig att vara kung. Sen vet vi hela den här långa, svåra tiden som kommer när David och Saul kämpar om tronen, när Saul hade blivit smord och så småningom blir insatt som kung efter Saul. Gud prövade Saul genom att låta honom vänta. Så blev hans hjärta uppenbart. Men han ångrade sig inte. Han lät inte sitt hjärta renas och förnyas för att kunna fortsätta i den tjänst där Gud hade kanske velat ha honom. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig. Ja visst, det är en underbar bön att få be, om vi vågar. Pröva mig, Herre. Och när livets omständigheter är sådana att Gud tillåter vårt hjärta att bli prövat, då är det till vårt bästa, till vår fördel. Det ger oss en möjlighet att växa ännu mer in i vår tjänst och i vår kallelse i Herren. Med ett hjärta som är genomlyst av Herren. Amen.
Mm-hmm. Tack Stina för det här budskapet. När jag lyssnade på dig så kunde jag inte låta bli att känna att det här är en gammal bok med gamla berättelser. Men de är så aktuella. De är så aktuella. Och även om de talar om konstiga namn som Hiskia och Jojakim och Beltesassar och Nebukadnessar och vad de nu kan heta, de här pojkarna och damerna för den delen, så är det så aktuellt. Och jag tänker på Hiskia som kände sig lite stolt, och så satt han på sin pedestal. Så kom de här sändebuden ifrån Babel och så öppnade han upp skattkistan. Titta vad fint vi har det här i Israel. Titta vad vi har. Visst är jag bra? Visst är vi bra också? Babel, det var den tidens stora kulturella centrum. Det var den stormakt som fanns på den tiden. Där de hade allt. Och kungen ville visa att vi har minsann lite vi också. Och så läser vi i Daniel 1. Jag kunde inte låta bli att slå upp det. Det är när Jojakim är kung. Herren gav Jojakim, kungen av Juda, i hans hand, Nebukadnessar. Och även en del av tempelkärlen i Guds hus. Då kommer kungen Nebukadnessar, drar in i Jerusalem, går in i templet och så tar han skatterna. Det som Hiskia hade visat upp ett antal år tidigare. Och vad säger detta oss? Jag känner så starkt att i den här tiden vi lever så pågår det, precis som på den här tiden, så pågår det en kamp om våra skatter. Och vad är då våra skatter? Ja, vi har inte var och en guldkärl och offertallrikar och skålar, utan vi har tid, vi har begåvning och vi har energi. Det är våra skatter. Och jag tror Gud vill, speciellt nu i den tiden vi lever, att vi ska helga de skatterna åt honom. Öppna inte upp ditt liv för andra som kan komma och roffa åt sig dina skatter, utan ge dem till Gud. Låt din tid gå till honom. Låt din energi, dina begåvningar, din kunskap. Och jag är så enormt övertygad om att det är det som kommer att ske också. Vi kommer att få se det mer och mer och mer och mer. Hur människor ger tillbaka sina begåvningar. Hur vi tar tillbaka det in i församlingen. Jag kommer ihåg en tid i mitt liv då jag kände så här när jag gick in i en kyrka. Att nu får jag stänga av intellektet. Nu får jag stänga av kunskapen. För nu måste jag bli lite religiös. Och nu ska vi lyssna på de här konstiga berättelserna som står i Bibeln. Och sen så när jag går ut i gudstjänsten. Ja, då kan jag stänga på mina begåvningar igen. Och då kan jag bli vanlig igen. Men Gud vill att vi ska ta med oss våra kunskaper. Vår intelligens. In i gudstjänsten, in i Guds församling och använda de här. David fick åka till filisterna och lära sig hur man smidde svärd. Kung David, han visste inte det, men han hamnade av en händelse där, fick lära sig smidda svärd. Den kunskapen tog han tillbaka till Israel och så byggde de upp en stormakt. Tack vare att de hade den teknologin. Så ska vi göra i församlingen också. Jag är övertygad. Använd dina gåvor till Guds tjänst, till Guds rike. Nu ska vi gå in i nattvardstiden, en nattvardsstund. Och innan vi gör det så skulle jag bara vilja att vi tog de bönämnen som kan finnas här. Och jag ska börja. Jag har tacksägelsen, jag har flera olika tacksägelsen, men speciellt ett. Ni kommer ihåg den lilla flickan Axia som vi bad om. Kommer ni ihåg henne? Som föddes med ett hjärtfel. Och 2700 gram stor, opererade de henne. Och bytte, jag kan inte det här, men de bytte två stycken stora blodkärl i hjärtat. För blodet gick fel håll in i hjärtat. Och då fick de ta bort två stycken stora kärl och så fick de byta plats på dem så att blodet skulle syresättas. Och De opererade henne och hon klarade operationen. Och nu så har hon blivit stark och äter som vanligt och så vidare. Hon ska opereras igen i och för sig, för hon har ett annat bekymmer i svalget. Jag pratade med föräldrarna lite här för lite sen. Nu har mamman döpt sig. De är inte bekännande kristna, men mamman har döpt sig och så har de gift sig. Och jag ringde och gratulerade dem och lite förvånad blev jag. Varför har ni gift er? För att de hade inte varit gifta och de har två barn. Och då sa pappan så här att den här händelsen Maxia har gjort mig ödmjuk inför livet. Så nu kände vi att nu vill vi göra det här. Och mamman hon ville döpa sig. Och för mig är detta ett fantastiskt tecken på att Gud verkar i deras liv. Och jag sa till dem i telefon för lite sen att ni ska bli frälsta. Det är målet. Det är dit vi ska. Och nu har de tagit ett jättetydligt steg åt det hållet. Visst är det tacksägelseämne? Så de ska vi be för. Och att de blir frälsta. Och vi ska be för lilla flickan att hon klarar den här operationen. Ska vi resa oss upp? Är det någon mer som vill lägga fram något? Tacksägelse eller bönämne? Någonting, vad som helst.